universitet i framtiden.
Vi behövs att synas mycket mer så att folk förstår, och sen också försöka väl ta kontakt med olika universitet och berätta att det går bara om ni har rätt läromedel.
Det var P4 Stockholm som gjort intervjun. Klartextreporter Laila Karlsson.
Vinnaren är Alvin Lidgren!
Alvin Lidgren från Nacka vann årets final av Funkisfestivalen. Finalen avgjordes i lördags kväll i Stockholm. Totalt var det 12 finalister. Och Alvin, han vann med låten Guld och gröna skogar. Och så här sa en mycket glad Alvin direkt efter prisutdelningen.
Att ni alla är lika mycket värda som varenda människa i hela Sverige är.
Jag heter Malin Haag och önskar er trevlig kväll.
Ekonyheter. När EUs utrikeschef Kaja Kallas och Indiens utrikesminister Subramanjam Jaishankar träffades i Bryssel idag stod säkerhet och försvar högt upp på dagordningen.
Europe and India face many of the same challenges. Terrorism, military buildups and violations of international law affect both of us.
Indien och EU möter samma utmaningar. Terrorism, militär upprustning och brott mot internationella lagar, sa EUs utrikeschef Kaja Kallas på en pressträff. Det var inom ramen för en ny strategisk dialog mellan Indien och EU som försvars- och säkerhetsfrågorna diskuterades. Även cybersäkerhet, liksom den senaste eskaleringen i Kashmir, kom upp.
We strongly believe that there must be zero tolerance for terrorism in all its forms and manifestations. In that context it is also essential that we never yield to nuclear blackmail.
Det måste råda nolltolerans mot all slags terrorism. På samma sätt får man aldrig ge efter för kärnvapenutpressning, sa Indiens utrikesminister Subramanjam Jaishankar. Han syftade på uppgifterna från Pakistan om att landet sammankallat ett särskilt säkerhetsråd för kärnvapen under striderna i maj. Indien och EU är mitt i förhandlingarna om ett frihandelsavtal. Målet är att få till stånd ett handelsavtal innan årets slut. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
Sverige. Allt fler vänder sig till Röda Korset för att få mat. 2023 fick drygt 17 000 personer hjälp med mat av organisationen. Året därpå ökade antalet till nästan 42 000, alltså mer än en fördubbling. Andelen ensamstående föräldrar med en månadsinkomst under 35 000 kronor som inte haft råd att köpa näringsriktig mat varje dag ökade med samma period från 29% till 45% enligt Röda Korset. I kväll och imorgon förmiddag finns goda chanser att uppleva sommarens första fullmåne, ett fenomen som kallas jordgubbsmåne. Rymdfysikern Patrik Nordqvist.
Den ser ut precis som en vanlig måne. Den är lite rosa-röd. Med god fantasi så kan man ju tänka sig att se ut som en jordgubbe. Lite blek jordgubbe kan jag säga. Inte helt fullmogen.
Årets jordgubbsmåne är unikt och det är en av de lägsta fullmånarna på 20 år. Vi kommer alltså uppleva den som extra stor på grund av någonting som kallas för månillusionen.
Både solen och månen ser större ut nära horisonten. Och det är en sån här effekt att vi tycker, oj oj oj, den är så långt bort och ändå så stor. Den är alltså, om man skulle mäta mellan fingrarna så är den inte större när den är nära. Men den ser ut det, för hjärnan luras av omgivningen.
Reporter här Helena Andersson, P4 Västerbotten. Och det får avrunda Ekot klockan 9. I studion här Veronica Mitrevska.
P1, Sveriges Radio.
Vad som är receptet för en riktigt lyckad salm, det tar vi reda på nu i en återutsändning från i förmiddags.
Det händer väldigt sällan att Svenska kyrkan ger ut nya psalmböcker. Men nu pågår arbetet för fullt med den femte någonsin. Och när den nya psalmboken börjar användas om drygt 5 år så kommer upp till 100 äldre psalmer att vara ersatta med nya. Vad krävs det för att en ny psalm ska få lika stort genomslag som 1600-tals succén Den blomstertid nu kommer? Och är Gud och Jesus en framgångsfaktor eller inte om en psalm ska bli populär i vår tid? Välkomna och var med. Det här är förmiddag med mig, Louise Epstein. Välkommen Mattias Lundberg, professor i musikhistoria vid Uppsala universitet. Hej!
Hej, tack så mycket!
Och välkommen Susanne Wigårdh Yngvesson, professor i etik vid Enskilda högskolan i Stockholm. Hej!
Hej!
Och ni har båda fått välja varsin psalm som har fått stort genomslag och går att betrakta som en hit på något sätt. Är det här ett vanvördigt sätt att närma sig psalmer, tycker du?
Inte alls. Du menar ordet hit?
Ja.
Nej, men det är väl jättebra. Det vet ju folk vad det är. Och vi förstår precis. Det är genomslagspsalmen.
Precis. Mattias Lundberg, du har valt psalm 128 vid Betlehem en vinternatt. Och det här var en inspelning med Adolf Fredriks ungdomskör. Alltså, varför tog det tid innan Betlehem, eller innan vid Betlehem en vinternatt blev en succé?
Ja, men det här är det perfekta exemplet på egentligen hur hits funkar även i musik i allmänhet. Att det är aldrig en rak väg, utan det är konstiga vägar som det här har tagit. Och det konstiga med den här melodin, och många kanske tycker det är lite ovanligt slut på den. Den slutar inte på grundtonen.
Nej, den är lite krånglig.
Ja, och vet ni vad det beror på?
Nej.
Att det där inte är melodin från början, utan att det är en motstämma, en överstämma. Och det är det mest extrema exemplet på, och det finns många sådana psalmer, där det som från början har varit avsett som melodin har vi sedan länge glömt bort och sjunger inte längre. Istället sjunger vi som den nya melodin då en stämma som spontant sjöng som överstämma i England då på slutet av 1700-talet.
Alltså att du menar att det var den här nya versionen som fick genomslaget, inte den första?
Nej, precis. Det är ungefär som om man skulle ta om en Beatles-låt där Lennon sjunger och McCartney har lagt en andestämma och så efterhand så blir det med viskleken så att vi bara uppfattar den där andestämman som melodin.
Mm. Men vadå, hur lång tid tog det innan den här psalmen verkligen slog igenom?
Den slog igenom under 1800-talet i England och så småningom i resten av världen. Så nu kan man ju höra den inspelningen av Carola och andra i Sverige. Då, så att säga. Men då tror jag de flesta som sjunger den inte känner till den här bakgrundshistorien att det är egentligen inte den ursprungliga melodin. Och den kan nog nästan ingen idag sjunga på.
Men vad var det för fel på den då, ursprungsmelodin?
Nej, det var helt enkelt så att folk tänker in, de flesta som när de sjunger och lyssnar på psalmsång tänker inte liksom vad det är vad, utan det är vissa saker som sätter sig så det där är det som har fastnat och därmed då blivit melodin. Och sen då så kan man ju nu höra olika arrangemang där man lägger till nya överstämmor till det här. Och det är ju verkligen viskleken i sin prydno att man, det då om 200 år kanske vi sjunger de melodierna som om det vore melodin till
men
den här.
Men är det då samma psalm?
Ja, det är lite som med cellerna i kroppen. Att vi, vad är det man säger, efter 3 år så har vi inga celler kvar, men vi är ändå samma individ.
Alltså tänker det
vi.
Byts ut successivt.
Precis. Och så är det ju med många psalmer, även när de har bearbetats i text och musik, att till sist så skulle man knappt känna igen dem om man ser den äldsta versionen. Men om vi som håller på med det tittar ju på alla felande länkar, och då kan man ju se varifrån de kommer. Så.
Men Susanne Wigårdh Yngvesson, finns det någonting med texten som är kraftfullt och lockande?
I denna?
Ja.
Ja, men det är igenkänningen av vi som bor här uppe i Norden som vet hur det känns när snön yr och vinden blåser. så är ju också melodin här, tycker jag, förstärker en slags stämning i texten, i vinternatten och hela symboliken i detta. Men jag måste också, jag verkligen gillar Mattias din bild av cellerna som byts ut, för så där är det ju med texter också, när de översätts till exempel så blir det en annan... ibland blir ju tolkningarna vid översättningar eller bearbetningar av översättningar som att, jaha, då har det hänt någonting här från 1600-talet fram till nu. Om vi tar den blomstertiden och kommer till exempel, så har ju den bearbetats och liksom på ett sätt knådats ihop till lite någonting, inte helt någonting annat, men någonting lite, ja, annorlunda.
Men den här stämningen som du tänker på när du hör den här psalmen, vad är det för vinterstämning?
Jag ser framför mig stora snöflingor som faller över skogslandskap, lägger sig på granarna som tunga liksom, tecken. Lite romantiserad bild får jag för mig. Och det är den här kombinationen av poesin i texten och musiken som skapar den här stämningen av stillhet. Lite Disney-vinterlandskap ser jag framför mig. Mm.
Men du, Susanne, du har valt psalm 114, Stilla natt, som ett bra exempel på en psalm som verkligen har slagit stort. Och vi ska lyssna på en inspelning med Håkan och Christian Hagegård tillsammans med Adolf Fredriks ungdomskör. Vad tror du har varit avgörande för den här psalmens massiva genomslag?
Jag tror det är en viss enkelhet både i bilder, i texten och i melodin. Och den skrevs ju då av Josef Mohr, som var katolsk präst i södra Tyskland 1816. Och det var just skriven som en slags visa som skulle framföras ursprungligen till gitarr. Väldigt enkelt ackompanjemang. Och det enkelheten gjorde att folk liksom anammade den här, gick in i hjärtat. Och också, vilket också till exempel visade sig att under julnatten 1914 så sjöngs den här i skyttegravarna under första världskriget, den första julnatten under första världskriget. Och hur människor då, hade man ju inte psalmböcker där i skyttegravarna, utan man kunde den by heart, man kunde sjunga den. Och då hördes liksom från tyska sidan så började man sjunga denna psalm, och sen svarade fransmännen på och kunde samma psalm fast på franska. Och jag tycker att det är en sån otroligt stark symbol eller tecken för hur en psalm har gått in i, inte bara så där som vilken visa som helst som man kan, utan den gör någonting. Den är angelägen om det här barnet, det nyfödda barnet i krubban som föds den här stilla natten.
Mm, men det är också en väldigt munter stämning ändå, för att jag tycker det är en glad och lycklig stämning. Ljuset har segrat över mörkret.
Ja, absolut. Och man sjunger ju den på julnatten just, och då är ju den mörkaste tiden i vår del av världen. Och sen finns ljuset där, som är ju Jesus Kristus som föds, men också ljuset i årstiden av vändningen. Det nya, nu kommer ljuset framöver.
Mattias Lundberg, era val här, vad tycker du att de har gemensamt när det handlar om just hitfaktor?
Förutom jul då, så är det väl också att de är på en slags genrekompositioner, kan man säga. Att de flesta psalmer som har blivit kända har ingått i någon slags undergenre. Man kan säga att om Stilla natt, det finns tre sorters psalmer om julnatt, första julnatten kan man säga, de som handlar om den här änglasången, det är de stora pampiga melodierna och så vidare. Och så finns det herde liknande, och det har vi här musikaliskt, där det här pastoralt kan man säga med den här tredelade takten. Bam, bam, bam. Det är liksom får som går. Men det är egentligen också en underkategori, nämligen den lilla familjen bara i stallet så att säga. Det är kanske något som tilltalar också där. Lite historiskt kan man säga att det är kanske borgerlig psalm på något sätt. Som 1800-talets psalmer identifierar sig ju ofta med att här har vi, alla som har småbarn kan tänka att deras barn är lite som att man sätter sig in i Josef och Marias.
Du tycker det finns igenkänning?
Ja, men det tror jag. Men kan man säga. Och att julen är väl det som finns kvar av, om vi går tillbaka till 200 år i Sverige eller så, så hade ju många en sån relation till vissa melodier på över hela kyrkoåret, att det fanns liksom många pingstsalmer och det fanns olika söndagar under tillfallighetstiden och så. Det är ju till stor del borta nu, det finns inom kyrkliga sammanhang, men alla i stort sett i Sverige har ju det här med hjälp av kommers och andra saker, så hör man de här sångerna i julhandeln och så. Så det är, om man vill föreställa sig hur det var på medeltiden och reformationstiden med såna här melodier för hela befolkningen, då får man tänka ungefär hur sekulariserade människor har när de känner något lite varmt i hjärtat när de hör de här sångerna i december.
Och då kan det vara en nyckel till att förstå mer.
Precis, nästa steg är ju sen att ha samma inställning till fastansmelodiet.
Carola sjunger liksom Jesu kors.
Ja, precis.
Det här är förmiddag med mig, Louise Epstein, och idag undrar vi vad som krävs av en ny psalm för att den ska få lika stort genomslag som den blomstertid nu kommer. Mattias Lundberg, vilken är den största skillnaden mellan en psalm och en vanlig sång, rent musikaliskt?
Det kan man säga att en psalm bör, traditionellt i alla fall, har uppfattningen varit att man bör kunna sjunga den tillsammans, många människor, utan att den är alltför krävande. Och sen att den också ska nästan kunna sjunga, eller traditionellt har man sagt att den ska kunna sjungas utan ackompanjemang. Och det där låter kanske självklart, men de flesta andra melodier som vi hör idag på radion och så har ju inte det. Man skulle knappt höra vad det var om någon, för det krävs att en melodi som i sig artikulerar något så att man omedelbart känner igen det, och att det inte finns långa pauser där det bara är komp, om ni förstår vad jag menar.
Och det där har jag inte riktigt tänkt på, men samtidigt så finns det ju ganska mycket kritik mot att ibland är det fel på tonarten, så helt enkelt verkar det inte vara ändå.
Ja, det är ju, eftersom vi har olika röstlägen människor, så finns det ju inte ett som passar alla, utan det är ju alltid en kompromiss, att vissa kommer alltid tycka att psalmerna går för högt, andra för lågt. Men speciellt i Sverige finns också en jante att det är fint att sjunga högt, därför är det många som säger, nej, jag kommer inte upp på den där, för då signalerar man ödmjukhet, för det är alltid finare att vara sopranen och vara allt. Ja, men det finns nog lite så.
Men allt är ju så vackert.
Ja, jag tycker det också.
Jag gillar allt jättemycket. Men Susanne Vigårds Yngvesson, alltså rent litterärt, hur skiljer sig en psalmtext från poesi, från en dikt?
Ja, den har ju vissa förutsättningar att den behöver relatera till den kristna tron. Det kan vara till bibelberättelser eller till katechesen. Den ska vara undervisande, tänker sig Luther till exempel. Att vi ska lära oss den kristna tron genom att sjunga katechesen. Och det där har vi liksom släppt lite grann. Men om man tittar på också moderna psalmer, så kan man ju ofta, till exempel Britt G. Hallqvists psalmer, där kan man ju ofta återberätta olika berättelser från evangelierna eller olika kristna budskap. Det kan ju dikten också göra, men psalmen har ju mer uttalat det syftet, att man ska liksom sjunga fram teologin och den kristna tron. Så det är en slags trosbekännelse att sjunga psalm.
Men sen då Martin Luther, den store reformatorn, skälet till att det finns Svenska kyrkan här i Sverige. Alltså, varför spelade psalmen en så viktig roll när Martin Luther ville utforma en gudstjänst som passade reformationen?
Framförallt handlade ju detta om undervisningen. Alltså att den här första psalmboken som kom i Sverige var ju katekessalmer. Då skulle man sjunga fram de 10 Guds bud och så skulle man lära sig dem liksom i 17 verser och sjunga igenom vad det betydde. Så att det är ju också en slags integrering av den lutherska tron i riket. Så det fanns ju gemensamma syften. Sverige var ju på den tiden en teokrati, en enhet. renhetsvälde. Så genom kyrkans teologi och psalmsjungandet så kunde man också påverka människors både tankar och sedvänjor och moraliska uppfattningar.
Mm. Men han ville ju också att människorna skulle vara lite mer aktiva under gudstjänsten och sjunga.
Ja, och Jesper Svedberg som i Sverige fick då uppdraget att bli projektledare för 1695 års handbok. Han var ju bekymrad över hur folk satt och brölade i kyrkan och sjöng på riktigt och överröstade kvinnorna. Kararna sjöng så, med så hög röst och brölande stämme, så det var ingen skönsång direkt på den här tiden, och han var liksom bekymrad över detta och ville säga ifrån. Kvinnorna måste också lära sig sjunga, sa Jesper Svedberg.
Vi ska prata lite mer om honom sen. Men nu ska vi lyssna på en av Martin Luthers mest kända psalmer, Vår Gud är oss en väldig borg. Och det är Mikaeli Kammarkör som sjunger där. Mattias Lundberg, vad tycker du om Martin Luthers känsla för hits? Han har ju skrivit musiken till den här också.
Precis. Luther är ju en stor melopoet, om en term man kan använda, när någon som använder... Han bearbetar ju ofta befintliga melodier. Det här är en av de få som kan ha lite mer av en originalmelodi, men då är den å andra sidan väldigt lik en av hans tidigare psalmer. Men han har ju en väldig känsla för... det här, trots att han är väldigt, vad ska man säga, envis, får man säga, individualist i teologisk mening, att han så att säga kompromisslöst tar bort saker som han tycker är fullständiga idiotier i äldre texter och så. Men helt klart en god både kompositör av melodier, bearbetare av andras melodier och textförfattare. Och den här på Luthers original har ju en rytm, vi är vana att höra den så här. Men rytmen i Luthers original är ju pam pam pam
pam.
Så det är så svängigt. Varför kan man inte köra Luthers original? Det tycker jag är upprörande.
Ja, men jag håller med om detta, men jag har fått höra av musiker att det var så få utbildade musiker och organister som behärskade liksom instrumenten, så därför så blir det väldigt sävligt och långsamt hur vi sjunger.
Precis,
för att man inte var utbildad, så man fick leta efter tangenterna när man skulle ackompanjera.
Ja, 1700-1800-talet hade ju väldigt långsamma psalmtempon, och då försvann ju många saker som tretakt och så, som är 1695 som nämndes här, den koralboken 1697, det är ju guldåldern för tretakt. Det har aldrig varit så mycket dans i melodierna som i den, så att säga, att många melodier vi är vana vid nu är jämntakter, är en slags danssamt eller även de jämna takterna, gavotto och sådana danser kan man höra, men det där försvann efterhand, men jag tycker definitivt att vi idag skulle kunna
reclaim 1695,
restaurera många av dem.
Jo, men alltså då 1695, då kom ju den första alltså fastställda, sanktionerade psalmboken för hela Sverige. Och mycket var då ett resultat av biskopen Jesper Svedbergs arbete som du var inne på. Susanne Vigårds Yngvesson, förutom stavningen, vad tror du skulle upplevas som mest främmande för en modern människa som tog kontakt med de här psalmerna?
Ja, en sak är ju hur hela psalmboken är disponerad. Och som jag nämnde tidigare då, att man inleder med de här katekesalmerna och sen kom ett jättesjok av saltasalmsalmer. Och sen så skulle vi kanske också uppmärksamma att vi inte längre har salmer med en särskild avdelning för antikristsalmer.
Alltså djävulen?
Ja, eller påven. Det kunde ibland vara lite samma sak på
men
den här tiden.
Men var de jämställda? Jesus,
ja, det var väl olika onda maktens auktoriteter. Liksom. Och nu talar vi liksom den tidiga reformationen och hur Luther som själv var förföljd av och var liksom heretiker och kättar stämplad. Liksom.
Vissa sådana antiromerska salmer finns väl kvar i 1695?
Ja, det gör, det gör de. Det finns en särskild liten slott för de här antikristsalmerna. Ja. Men det fanns ju också de här som vi inte kanske har lika tydligt idag de här om lidandet och det finns ju salmer naturligtvis när man utsätts för prövning och så, men här har vi verkligen anfäktelsen som kommer över människan och det är en större man ser ju inte sig själv som individ på samma vis som vi gör så att ja, också där tror jag att det är en skillnad mellan hur man är som folk och hur man identifierar sig som en kristen gemenskap här. Och det är ju därför också det blir en massa strider så att säga, med hur de här psalmtexterna ska skrivas fram och hur de sen ska bearbetas och vem som har rätt till tolkningsföreträdet för den här rätta läran. Då,
det
som
verkar
väldigt
jobbigt. Det blir alltid konflikter när det är nya psalmer. Varför bråkar man om musik?
Därför att det oftast kommer nyheterna så att säga, centralt och från kyrkans ledningshåll. Så att säga. Det är samma med reformationen, att det är så att säga, en top-down-rörelse som inte tas emot väl. Så de flesta stora, egentligen betydande såna här proteströrelserna i Svenska kyrkan under till exempel 1700-1800-talet bygger på att man inte har tagit emot. Man har inte erkänt de nya böckerna och så som man tycker att Wallins psalmbok har infört en ny, helt ny religion och så vidare.
Men jag tycker det är kul då också med den Wallinska psalmboken från 1819. Mm. Den fanns ju med länge. Men hur var det med hans hitkänsla?
Jo, han var också en strateg på det sättet. Det finns exempel på när Wallin så att säga, lanserar till exempel Var hälsad sköna morgonstund som är väldigt känd för många. Var hälsad sköna morgonstund. Det är tydligt att man kan se att han har valt en melodi som ska slå ut den då mest populära första julotte och julmässesalmen som heter Var Krist trogen fröjde sig av skäl som vi inte ska gå in på här, så ville Wallin inte ha kvar den. Så han är lite som en mini-Luther på det sättet att han hela tiden har tänkt att vad kan man göra inom det här? Det går inte bara, varken Luther eller Wallin hade varit framgångsrika om de bara hade gått på ren makt. Så det är alltid en kompromiss med de redan hos folket älskade melodierna.
Han måste ha örat lite mot marken som det heter.
Precis, och melodierna är ju intressanta på det sättet. Det är ju så enhetssamhälle som du sa Susanne under stormaktstiden. Så den här psalmboken gäller ju överallt. Men den översätts ju då. Psalmerna översätts ju till finska och tyska och samiska och sådana språk. Och Leni Lenape i Delaware som har den nya Sverige då. Och vad är som är gemensamt med dem? Jo, det är melodierna. För ingen förstod ju alla de här språken. Så på sätt och vis kan man säga att det är nästan enda gången som det har varit att vara svensk egentligen. Att erkänna arkebiskopen och konungen och att kunna de här melodierna. Sen kan man prata många olika språk och inte förstå varandra och så vidare.
Men då, nu hoppar vi fram i tiden här. Vi har inte tid med för mycket stopp i tiden. Men 1986 så fick ju Sverige sin fjärde officiella psalmbok och det är den som gäller nu. Men drygt 40 år senare så bestämde Svenska kyrkan om att ta fram en ny version. Alltså Susanne Vigårds Yngvesson, varför tyckte man att det behövdes en ny psalmbok?
Ja, men det där är faktiskt genomgående med alla psalmböcker. Så fort det har kommit en så har någon sagt, ja men nu behöver vi en ny. Och så har det varit nu också. Men det här, man kan tänka att 86 är ju före Berlinmurens fall. Det är liksom det är väldigt mycket som har hänt sedan 1986. Och då har det skrivits också väldigt mycket nya psalmer och sånger och texter och musik under den här tiden. Och Svenska kyrkan är inte längre en statskyrka. Så det finns många liksom faktorer här som bidrar till att man känner ett behov från kyrkomötets sida då att, och från folk, ja, från marken så att säga, att utforma en ny psalmbok och tillgodose de all den kreativitet som finns faktiskt här och var i hela vårt avlånga land kring psalmskrivandet.
Men hur nyfiken är du på, alltså arbetet pågår ju för fullt och om ungefär lite mer än 5 år så kommer vi ha en ny psalmbok som den ska liksom tas i bruk då. Hur nyfiken är du på vad det är som kommer åka ut och vad som kommer in?
Ja, det är två olika processer här. Nu håller man ju mest på med de här nya samtexterna. Och sen när man ska revidera 86an som är en parallell process, den tror jag, tror du är lite optimistisk när du säger 5 år då. Vi kanske talar om dubbelt så länge.
Det här, du tror det? Är så, det? Ja,
jag är ju jättenyfiken naturligtvis. Och då har du ju först diskussion om hur omfattande ska den här vara. Ska det krympa till 100 psalmer endast? Då kommer det bli otroligt mycket bråk. Vilka ska då in i de här 100?
Men vi kollar det här med Svenska kyrkan. De har gjort en uppskattning att det är ungefär 100 som ska bort.
Ja, det finns lite olika modeller där.
Ja, det finns
om
det.
Hur omfattande den ska vara. Mm.
Det kommer bli bråk.
Ja, det tror jag. Det är ju sånt här som från centralt kyrkligt håll kan ju se som negativt att folk reagerar. Men man kan ju också tolka det som är positivt att sån här förändring av nya böcker där folk sluter sig till de befintliga kända melodierna och texterna. Så det är också ett tecken på en slags latent kristendom ute bland folket. Att man
mer
ändå bryr
bråk
sig
om psalmer tycker jag. Mer bråk.
Vadå, men det kan ju bli jobbigt. Det är så mycket bråk i världen. Men det finns ju en del psalmer då som fortsätter att sjungas genom seklerna och som är populära även bland dem som sällan besöker en gudstjänst. Blomstertid nu kommer från 1695 av författaren och riksdagsledamoten Israel Kolmodin i en inspelning med Göteborgs gosskör. Han var ju präst också. Och när han var i riksdagen så företrädde han prästeståndet. Det är intressant där.
Ja.
Men varför har det här blivit en hit?
Ja, men det kan man nästan förklara. Har ni hört talas om något som heter Lindy-effekten?
Nej, vad är det?
Lindy var ett café i New York där det var sån här många som jobbade med såna här shower och komedi och så på det här kanske på kan vara 30-40-talet någon gång. Och som de satt alltid och spekulerade att det här kommer nya shower här som bara gått 2 kvällar. De kommer ju hålla på mycket längre än de här som har haft hållit på att spelas i 5 år. Men de fann att motsatsen var fallet. Så när vi ser till exempel ett litet barn och en gammal människa, då tänker vi, det här barnet kommer ju leva längre än människan. Och det stämmer ju när det gäller varelser. Men när det gäller kulturskapelse verkar det vara tvärtom. Att ju äldre, ju längre någonting har funnits, desto mer längre kommer det finnas kvar. Så att den blomstertid nu kommer då, om en psalm som har funnits i 400 år så kan vi utgå från att den kommer finnas i 400 år till. En psalm som har funnits i 4 år kommer finnas i 4 år till och så vidare. En som är 40 år, det är den så kallade Lindy-effekten. Och som kan förklara varför de äldsta psalmerna är som perenner som bara kommer tillbaka. Det går inte ens att utrota dem om man vill.
Men det är ju hur många andra psalmer från 1695 som är stendöda.
De har precis. Varit...
Men varför har den här klarat sig? Det svarar du inte riktigt på.
Jo, man kan svara med att den redan tillhörde en genre när den kom. Det finns en melodi som heter Tempus ades floridum hoc quor optabamus. Detta, nu är den blomstertiden här, den finaste tiden och så vidare. Det är precis samma, så den går från början in i en genre som är då ytterligare några 100 år äldre. Så att säga. Då är det därför det finns så många epigoner när man ska skriva sommarsalmer som man hör att de både formuleringar i text och musik ligger nära de här. Det är för att det är en genre i sig. Så egentligen är grundförklaringen att den har levt kvar så länge för att den redan har anknytit väl till någonting traditionellt.
Men jag skulle gärna lägga till det. Apropå showen i sammanhanget här är ju gudstjänsterna att den har liksom sjungits och burits i det liturgiska livet och också i andra sammanhang i den moderna tiden också, till exempel vid skolavslutningar. Så precis. Man har hört den, en del av en större kulturarv och borde ingå i kulturkanon till exempel. Va?
Men varför har just, alltså den är ju populär även utanför kyrkan och jag har då en teori. Gud nämns inte förrän i andra versen. Vad säger du om den teorin?
Jättesorglig teori.
Ja,
jag tror
du,
mer på
du
poesin
kristen.
Och melodin.
Ja.
Nej, men jag tror att när det gäller den moderna människan, ja, det kan ligga någonting i den teorin.
Det kan vara en och annan rektor på ett högstadium som tillåter den av det skälet, så att säga, som annars inte hade velat att den skulle sjunga. Ja.
Men sen har jag en teori till, alltså det är jättejobbigt i Sverige på vintern. Här har vi en psalm som handlar om hur det blir när det blir vår, när solen och ljuset och grönskan kommer tillbaka.
Ja. Och då ska man tänka att den här poesin är ju, här tänker man sig att Gud finns, när, även om inte Gud nämns från den tredje versen, så finns det ju Gud som har skapat allt detta, den blomstertid nu kommer, tack Gud ungefär, är det undertexten i detta, så i psalmens sammanhang så förstår ju var och en, även om inte Gud skulle nämnas överhuvudtaget i hela psalmen, så skulle folk fatta att ja, men det är ju Gud vi har att tacka för detta, för han har skapat alltihop hit och dit. Men jag tror den där spaningen om det sekulära och moderna människan och att Gud inte nämns kan vara sänka tröskeln så att säga för användandet, och därför kan den också fortsätta leva och sjungas.
Man kan se i de olika bearbetningarna också genom, eftersom den här har ju bearbetats av Zeno Wallin och Britke Hallqvist, och bägge de har ju nämnt så här innan, då kan man se att alla poesier sin tids önskedrömmar på det. I den här 1695 finns det till exempel rader som dina fotspår dryper fetma. Det är ju som en stor bondes dröm då, så att säga. Där Gud har gått fram, där bara växer det av fetma. Jorden blir så fet, så att säga. Och då är det agrara perspektivet som jag själv som född på landet kan sympatisera med. För. Men sen så kommer, är det ju också kopplat till Eros. Det här, det är inte bara att årets växlingar och att det knyts ihop med att solen är Gud som går upp och så vidare. Utan Wallin har ju rader som att lustans brand dämpa och liknande i den här. Då måste man liksom frisera den här lite så att det inte blir en allt för det, nu är det maj och juni, men ni får ändå hålla lite i skinnet här.
Så ursprungstexten handlar ju om fruktbarheten, och där ville han liksom, Wallin, lite dämpa den, lustans lakej ska liksom hemma sig lite, och lite moraliskt budskap där ville Wallin få in i sin bearbetning.
Ja, vi ska då hinna med nutiden också. Det är bra, ni är entusiastiska här för psalmerna. Men,
över 600-talet.
Ja, men om vi då tittar på vår tid, vad är viktigast rent musikaliskt för att en psalm ska bli populär i vår tid?
Ja, jag skulle säga, förlåt.
Eller, nej, du får säga.
Ja, jag skulle säga att den på något sätt uppfyller det här kravet att kunna sjungas och förstås utan ackompanjemang. Det kan ju låta jättekonstigt idag, för vi lyssnar ju på så lite enstämmig unisonsång. Men om man tänker sig att situationen är ungefär som vid allsång med Evert Taube eller vad man sjunger, eller på kräftskiv och snapsvisor och så vidare. Det är ju det som gör att sådana melodier kan leva, är att man förstår direkt melodin utan att det är beroende av kompet. Så alla sånger som har långa avsnitt där det bara är komp och där det bygger helt på kompet, så att melodin är istället är repetitiv, de är nog dödsdömda enligt Lindy-effekten.
Så att det är samma kriterier idag som det har varit alltid. Det är inte något nytt som kan göra att en psalm kan funka rent musikaliskt.
Nej, det finns ju alltid naturligtvis en del som medvetet försöker lägga sig nära stilar som är rätt populära nu, och då blir det ju såna här ettåringar. Man kan köpa väldigt fina växter på blomsterhandel och bara sätta ner direkt i jorden, och så är det med en sommar där. Sådana psalmer behövs ju också, men så finns också de här som den blomstertiden kommer, som vi inte ens kan utrota, utan om vi slutar försöka utrota den så kommer den börja spira igen när någon annan tar över trädgården.
Och rent litterärt funkar det fortfarande lika bra med Gud och Jesus för att en psalm ska bli populär i vår
tid? Det där är mycket, mycket intressant fråga. Gud, ja, men jag noterar, eftersom jag jobbar med Anders Forsessons stiftelsen med nyskriven psalm, att Jesus blir mer och mer sällsynt i nyskriven psalmtext.
Varför det då?
Jag tror att det har en känslighet med liksom en religionsförsiktighet, lite rädsla för att vara för kristen, för religiös. Men Gud kan man alltid tala om som en andlig, liksom lite abstrakt, oformlig. Man kan fylla med lite innehåll av det man vill. Och det är också ett uttryck för den individuella längtan mer än för den kristna trons bekännelse. Så att här har det skett en stor förändring mellan från 1695 och sen, eller framförallt på senare, från 1937 års psalmbok till nu, skulle jag säga att den stora förändringen sker här.
kort båda två, hur sannolikt är det att vi kommer få en ny psalm som blir en lika stor succé som den blomstertid nu kommer?
Alltså, om man tittar rent statistiskt så är det ju en ungefär bara i varje generation eller två som står kvar, förutom vissa guldålder. Så att säga. Men om man kollar i psalmboken så är det ungefär en eller två. Så det är inte säkert. Det kanske blir en av de psalmer som skrivs under min livstid som kommer sjungas om ett par hundra år. Men vi vet ju inte vilken. De flesta har ju startat ganska lugnt och sen växt och blivit stora. Så att det...
Ja, men jag ansluter mig till Mattias teori här, så att mitt svar blir kort.
Ja, men då kan vi vara glada att vi har den blomstertid, nu kommer fortfarande.
Ja, absolut.
Tusen tack båda två, Mattias Lundberg och Susanne Vigårds Yngvesson. Och förmiddag, det här programmet, det är tillbaka snart igen. Producent Olle Björkman, det går bra att skriva till oss. Förmiddag med snabela.sr.se.
Och kände du igen det här programmet så beror det på att vi sände det första gången i december.
P1 Dokumentär.
God morgon, hur mår du?
Det är mars, det är perfekt.
Hallå, är du på plats?
Ja, det är jag.
En dag i Sverige.
Det finns en tid för att bygga upp och det finns en tid för att riva ner.
Om 8 människor på 8 platser runt om i landet.
Alltså det är jätteskönt att solen har kommit igen. Jag vill inte ha mer snö.
Hur mår vi? Och vad tänker vi om världen som den ser ut?
Det är som att se någonting på väg mot en katastrof. Man kan ju titta bort.
Lyssna i appen. Sveriges Radio Play. Ja, hur tänker vi om världen så som den ser ut? Här är några utav åsikterna från förmiddagen.
Hej och välkommen till denna kortade version av tisdagens direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Det första samtalet kommer från Peter Larsson i Malmö.
Ja, jag vill prata om det här som sker i Gaza och en händelse i historien som faktiskt har varit väldigt liknande. Där man löste en medvetensfält. Och då pratar jag om det, den händelsen som kallas luftbron i Berlin 1948.
Ja, du sa medvetensfält och då hänvisar du då till det som sker i Gaza där man hindrar införsel av mat och så i Israel in till
precis,
Gaza.
Precis. Och Stalin försökte göra något liknande med att svälta ut delar av Berlin, men... Istället för att stå passiva så svarade då västländerna och USA på detta genom att flyga in livsmedel. Mm. Så efter ett år så la man ner det projektet från Stalins sida. Mm. Och jag skulle vilja se att man gör något liknande idag. Vi såg ju nu... Greta Thunberg och de andra aktivisternas enorma mod att riskera sitt liv för att visa en väg med att färdas dit med mat och livsmedel till Gaza. Mm. Och att jag skulle gärna se att våra regeringar runt om i Europa följer deras exempel i stor skala.
Det är ju lite intressant för att det är ju ett krigsbrott att hindra införsel av mat eller att använda svält som ett medel i en konflikt. Och när det gäller det så händer ju ingenting. Men alltså, det är ju väldigt tydligt argument emot det här och att man skulle göra någonting. Varför tror du att till exempel EU då inte gör någonting?
Jag tror att det är ett maktpolitiskt spel. Det är ju så att Israel levererar ju vapen till bland annat Sverige. Vi har importerat ganska mycket av vapen trots att det här förmodade folkmordet pågår. Det finns bland annat på riksdagens hus finns det militära... Såna här övervakningsenheter från israeliska Elbit.
Det är liksom business bakom dem, menar du?
Det finns nog flera anledningar, men man har ställt sig på Israels sida för många av dem som stödjer Israel så ser de ju det här landet som en demokrati och så. Men en demokrati kan inte utföra tortyr och ha tusentals politiska fångar, varav väldigt många är barn vars enda brott är att ha kastat sten mot alltså soldater som är där som ockupationsmakt. Precis som Putins knektar i Ukraina. Mm. Så det är jätteviktigt att man ändrar hållning om att den israeliska ockupationen sedan 1967 ska upphöra. Och det kräver inte bara att man kan säga. Det innebär att man också måste säga att de över en halv miljon illegala bosättare som befinner sig på Västbanken och som bedriver etnisk rensning, de måste bort i så fall.
Nej.
Någonting om.
Ja. Men du säger att du skulle vilja se någon motsvarighet till det som skedde under andra världskriget. Rent konkret, vad skulle du vilja se?
Jag skulle vilja se att man förde skepp till Gaza med förnödenheter och deklarerade att vi kommer ta in nödhjälp i Gaza. Mm. För flera länder i Europa erkänner ju Palestina. Mm. Så även Sverige, även om den här regeringen inte står upp med det. Men då kan man ju faktiskt erkänna att Gaza har sitt havsterritorium och föra in maten där.
Och apropå regeringen så sa ju utrikesminister Maria Malmer Stenegard att i lördagsintervjun var det väl, man får inte använda svält som vapen eller för sina politiska syften, så att riktigt så svartvitt kanske inte är som du säger. Men tack ska du ha för ditt samtal, Peter.
Ja, tack själv.
Hej. Och det är en fråga som ändå engagerar, trots att denna konflikt har pågått så länge. Så engagerade. Vi får mycket mejl både från ena och andra sidan. Här har vi ett ifrån Petter. Greta som har rest mot Gaza trots UDs avrådan uppmanar sina anhängare att ringa UD vars linje nu blockeras, vilket innebär att svenskar runt om i världen som behöver konsulärt stöd har svårt att komma fram. Uppenbarligen anser Greta, denna professionella aktivist, att hennes ärende är viktigare. Jag mår illa, skriver Petter. Vi har i Ödeshög Wilfred Landstedt. Hej!
Hej, god förmiddag.
Ja, god förmiddag. Du har varit uppe länge, du.
Ja, det har jag.
Aha, vad vill du prata om?
Jag vill då byta en ganska mycket och prata om att idag presenteras ju program eller artisterna till årets Allsång på Skansen och det är ju ett av mina stora favoritprogram i tv, så att det tycker jag känns väldigt roligt.
Ja. Varför är det ett favoritprogram?
För att det är musik. Jag är ju väldigt musikintresserad och tycker att det känns väldigt roligt att alltid titta på en väldigt somrig känsla. Mm. Och så är alltid om på Skansen, så att det är därför jag tycker så mycket om det.
Ja, och det heter ju Allsång på Skansen. Sitter du när du tittar på det och sjunger med?
Ja, det gör jag faktiskt. Aha. Och 2016, det är ganska många år sedan, men då var jag faktiskt en vinnare i tävlingen Min Allsång. Så att då fick jag vara med i tv och sjunga. Det började verka kärlek banne mig faktiskt, och ja, då var det Sanna Nilsen som var programledare.
Ja, okej. Okay. Och idag kommer då artisterna att presenteras. Och har du några förhoppningar? Vad skulle du vilja se på den där listan då? Vilka namn?
Maja Ivarsson tycker jag. För jag gillade hennes låt i Melodifestivalen mycket. Så att det vore kul att se Maja Ivarsson. Och ja, sen tycker jag att det ska också bli väldigt spännande att se vem som får allsångscenen din i år. För det är ju alltid en artist en kväll som får en hel timme efteråt. Och det ska också bli spännande att se vem det blir i år.
Ja, och det är också roligt att det är en blandning i alltså, musik för alla möjliga generationer.
Ja, det är det som verkligen alla kan sitta i tv-soffan och titta, och jag tycker även att Pernilla är en toppen bra programledare med Hon är både professionell och har mycket humor.
Se där, ja.
Ja, jag ser mycket fram emot det. Och ja, säsongen, det var kul att passa på att gratulera dem på Skansen som fyller 90 år i år.
Oj, ja, det är imponerande. Ja, vad kul. Ja. Tack ska du ha för att du ville vara med i programmet.
Och tack för ett jättebra program.
Ja, tack ska du ha. Hej. Hej. Mats Bergfors i Kalmar, välkommen till Ring P1.
Tack så mycket.
Ja, vad ska du säga?
Jag ska prata om de här mobilmasterna som har blivit utsatta för attentat längs ostkusten.
Mm.
Och jag skulle vilja att de här masterna får ett utökat skydd i form av skyddsobjektstatus som man har på känsliga samhällsfunktioner.
Mm.
Och går inte det, för att de är ju väldigt många utav olika anledningar då, så bör de i varje fall få ett liknande skydd som skyddsobjekt. I synnerhet då när det gäller bevakning och ingripanden.
Mm. För att de är så viktiga i vårt samhälle.
Ja, precis. Ja. Och där skyddsobjekt gör ju att det blir mycket enklare att tv- eller kameraövervaka dem. Och likadant att vid ingripanden så har de som är satta att bevaka dem mycket större möjligheter att ingripa och skydda dem. Där behöver man så kan man även använda vapenskydd vid skyddsobjekt. Så att det finns ju stora möjligheter att skydda dem bättre än vad de är idag.
Mm. Tror du att det är på gång att man ser över det här då?
Ja, jag förutsätter det. Det här är mitt inlägg, en uppmaning till politikerna och tjänstemän att se över det här skyndsamt snarast.
Mm.
För att förbättra skyddet i och med att det är så pass känsligt.
Mm. Mm.
Och skulle vi lyckas gripa några av de här attentatsmännen, då skulle det ju också bli så att man får en indikation som är väldigt tydlig på varifrån det kommer.
Mm. Om det är från ett håll, eller det kan ju vara från flera håll också. Ja, visst.
Det kan det vara.
Ja. Intressant. Vi tackar för detta.
Ja,
ja, ha det
tack
gott.
Så mycket.
Hej.
Tack, hej.
Onsdag morgon blir det inget direktsänt Ring P1. Istället får ni hålla till godo med en partiledardebatt som kanske kan leda till nya diskussioner i Ring P1 på torsdag. Ring då! Ring 020 22 10 10 Ring P1.
Och 10.10 har klockan hunnit bli denna tisdagskväll. Det betyder att vi kopplar in SMHI för ett land- och sjöväder. God afton.
God afton. Här på Norrköpingskontoret finns meteorolog Emma Härenstam som håller i sällskap de närmsta 10 minuterna. Vi börjar med en väderöversikt. Skandinavien täcks just nu av ett lågtrycksområde med ostadigt väder som imorgon eftermiddag utmanas av ett högtryck som växer in ifrån sydväst. Och följande prognos gäller fram till imorgon kväll. Götaland och västra Svealand. Natten präglas av spridda skurar som imorgon bitti mattas av med start i de västra delarna. Imorgon dagtid blir det allt mer soligt väder och uppehåll, men över Kolmården, Bråviken och Gotland så kan det förekomma någon eftermiddagsskur. Temperatur i natt 7-12 och i Dalafjällen runt 5 grader. Imorgon 11-19 grader och som högst i östra Småland och som lägst i fjällen. Vinden nordvästlig och imorgon tilltagande med friska vindbyar. Östra Svealand. I natt och imorgon får vi molnigt väder och tidvis regn. Imorgon eftermiddag drar regnet bort österut. Molntäcket spricker delvis upp och solen kikar fram. Men det kan även dyka upp någon eftersläntrande kraftig skur. Temperatur i natt runt 10 och imorgon 12-17 grader. Vinden nordvästlig imorgon i de inre delarna med friska vindbyar. Södra Norrland. I natt tätnar molnen och följs söderifrån av ett regnområde som på Karlfjället faller som snö. Regnet dröjer kvar under morgondagen och mattas av först framåt kvällen. I Medelpad och Ångermanland väntas inledningsvis uppehåll och morgonsol, men till eftermiddagen nås även dessa trakter av regn eller skurar. Temperatur i natt 4-9 och imorgon allmänt 7-12 grader. Som längs norra kusten där kan vi få upp mot en 15 grader och i fjällen omkring 5 grader. Vinden nordvästlig imorgon i de inre delarna med friska vindbyar. Västerbotten och södra Lappland. Dagens stackmoln sjunker ihop och natten blir mest klar. I fjällen med enstaka minusgrader och i övrigt 2-7 grader. Över Skelleftebukten lever dock en del höga stackmoln kvar som i natt kan generera någon kraftig regn eller åskskur. Imorgon väntas sol som fram på dagen åter får sällskap av stackmoln och någon eftermiddagsskur. Allra närmast kusten dock uppehåll. Temperatur dagtid 11-16 och i fjällen runt 5 grader. Vind omkring väst i samband med skurar kan det tillfälligt blåsa upp. Norrbotten och norra Lappland. I natt minskar molnigheten och imorgon bitti rör sig regnet över Tornedalen bort österut. Dagen bjuder sedan på sol varvat med stackmoln och till kvällen i de södra delarna av inlandet och fjällen väntas skurar eller på Karlfjället snöfall. Temperatur i kust och inlandet i natt 3-8 och imorgon 13-18 grader. I fjällen i natt 0-5 minus och imorgon 3-8 plusgrader. Vind omkring nord. Och så vädret på längre sikt. På torsdag växer ett mäktigt högtryck in över landet och ger allt mer soligt väder och på de flesta hållen 15-20 grader. Under fredagen och helgen fortsätter högtrycket dominera väderscenen med sol och höga slöjmoln. Temperaturen stiger ytterligare och på söndag får stora delar av landet 20-25 grader. Och nu dags för dagens temperaturuppgifter. Stockholm uppmättes som mest 20, eller närmare bestämt 19,7 grader, vilket är för hela landet dagens allra högsta temperatur. Göteborg 15 grader, Malmö 14, Karlskrona och Kalmar 15, Visby 16, Jönköping 12, Norrköping 16. Karlstad och Gävle 15, Mora 14, Sundsvall 18, Östersund 13, Storlien Storvallen 12, Umeå 17, Vilhelmina 14, Luleå 16, Jokkmokk 12, Kiruna 7 och slutligen Kattejokk 9 grader. Europa nu. Oslo uppmättes som mest 15 grader, Helsingfors 19, Riga 17, London 23, Paris och Nice 25, Berlin 20, Wien 28, Warszawa 21, Kiev 24, Moskva 21, Malaga 29, Rom 31, Belgrad 28 och slutligen Aten 31 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa rapporterade Zaragoza i Spanien med 39,3 grader. Och så en nederbördssammanfattning. Under det senaste dygnet har regn rört sig in ifrån sydväst medan landets norra halva präglats av spridda regn och åskskurar. Och följande värden uppmättes från igår klockan 20 till idag klockan 20 och uppges i millimeter smältform. I Götaland föll mest nederbörd i Ullared, Halland med 13 mm, därefter Vinga 10 och Växjö 9 mm. I Svealand fick Gustavsfors, Värmland störst mängd med 6 mm och därefter Svanberga, Roslagen knappa 6 och Falun dryga 5 mm. I södra Norrland fick Härjedalen mest, Dravagen 8 mm och Ljusnedal dryga 4. På tredje plats Edsbyn, Hälsingland med dryga 3 mm. I norra Norrland föll störst mängder i hela landet i Lappland. Nikkaluokta fick 14 mm följt av Rensjön 13 och Karesuando knappa 7 mm. Vi lämnar nu land och vi beger oss ut till sjöss. Det är dags för sjörapporten. Ett flakt lågtryck rör sig nordost över Skandinavien och imorgon växer ett högtryck in i västerifrån. Och inga varningar finns för tillfället utfärdade till sjöss. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten nordväst 7-12 meter per sekund. I natt avtagande och imorgon 3-8 och på västra delen växlande 1-5. God sikt. Fiskebankerna och sydutsyra. Nordväst 7-12, imorgon eftermiddag på västra delen 2-7. God sikt. Skagerrak, nordväst 3-8 och imorgon bitti något ökande. Till eftermiddagen omkring väst och på västra delen 8-13. Mest god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten samt sydvästra och södra Östersjön. Väst eller nordväst och i natt ökande 7-12. Imorgon eftermiddag något avtagande. Regn med måttlig sikt passerar österut. Från imorgon bitti mest god sikt. Vänern, omkring nord 2-7. Imorgon väst eller nordväst. Fram till imorgon bitti regn med måttlig sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Omkring syd 5-10. I natt avtagande och växlande 1-6. Imorgon omkring väst och söderifrån något ökande. Tidvis regn med måttlig sikt och risk för dimma. Imorgon på södra delen mest god sikt. Rigabukten och Finska viken. Sydväst 4-9. I natt vridande syd eller sydost och imorgon något avtagande. Från i natt tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Omkring syd 2-7. Imorgon eftermiddag nord eller nordväst och till kvällen ökande 7-12. Från sen natt söderifrån regn med måttlig sikt och risk för dimma. Slutligen norra Kvarken och Bottenviken. Omkring syd eller växlande 1-5 meter per sekund och mest god sikt. Nu aktuella sjöobservationer. Torsminde, nordväst 10 meter per sekund, också i 4, syd 1. Skagen, nordväst 4, Nordkoster, nord 4. Väderöarna, nord 5, Måseskär, nordväst 4. Pålgrunden, ost 5. Naven, ost 1 med dålig sikt och regn. Vinga, väst 4. Nidingen, nord 2. Anholt, sydväst 5. Hallands Väderö, syd 4. Drogden syd 7, Falsterbo syd 8 och dålig sikt. Arkona syd 3 och dålig sikt, Skillinge sydväst 2, Hammerodde sydväst 5. Hanö syd 5 och dålig sikt, Utklippan syd 5, Ölands södra udde syd 6 och Ölands norra udde syd 7. Harstena syd 4, Hoburg syd 5, Östergarnsholm syd 4, Fårösund syd 3. Landsort syd 7, Skarpe syd 2, Svenska högarna sydost 5. Söderarm syd 5, Finska Utö syd 6, Nyhamn syd 7, Märket sydost 4. Örskär sydost 5, Äggegrund sydväst 3, Kuggören syd 3. Brämön och Lungö syd 5, Skaxudde sydväst 6, Järnösklubb syd 5, Holmön sydväst 3. Bjureklubb Ost 1, Peter Rönnskär och Röde Kallen sydväst 2, Kemi 4, väst 2. Avslutningsvis Storön, nord 1 meter per sekund. Med det vill jag önska en fortsatt trevlig kväll och en riktigt god natt.
Här är Ekot och vi börjar i Los Angeles där Kaliforniens guvernör Gavin Newsom har bett en domstol stoppa president Trumps utplacering av marinkåren och nationalgardet. Med oss nu har vi vår USA-korrespondent Roger Wilson på plats i Los Angeles. Ja, guvernören vill alltså stoppa Trump. Hur ska det gå till?
Vi väntar in ett beslut från en federal domstol, ett tillfälligt förbudsföreläggande som skulle innebära, om Gavin Newsom får som han vill, att nationalgardet och marinkårssoldater som Trump ordrat hit, att de bara får användas till att skydda federala byggnader, alltså inte vara ute på gatorna och patrullera och inte hjälpa representanter för migrationsmyndigheten ICE i deras gripande av papperslösa. Så vi får se hur det går här nu. Vi väntar ett beslut när som helst eller under dagen i alla fall om det kan bli ett tillfälligt stopp genom domstolen.
Och vilka är de senaste beskeden från president Trump?
Ja, Trump har ju, alltså det pågår ett ordkrig kan man säga mellan Kaliforniens guvernör Gavin Newsom och Donald Trump. Men Trump-administrationen har också aviserat enligt sajten Politico att man undersöker möjligheterna att dra in federala utbildningsstöd till Kalifornien. Och det här skulle ju kunna vara ett tecken på att man då använder pengar helt enkelt för, som inte handlar om protesterna eller migrationspolitiken utan även andra delar av federala bidrag till Kalifornien för att på det sättet sätta press på på Gavin Newsom och politikerna här i Kalifornien som ju motsätter sig Trumps försök att borda hit, eller Trumps beslut att borda hit både medlemmar av nationalgardet och militären.
Du är på plats i Los Angeles. Hur är läget där nu och vad tror man om eventuellt fortsatta protester?
Just nu är det ganska lite demonstranter här på baksidan av The Federal Building. Även om de kanske är högljudda, om ni hörde dem i bakgrunden. Men igår så tog demonstrationerna fart på eftermiddagen egentligen. Och det blev också ett långt efterspel. Polisen splittrade demonstranter. Men folk lämnade inte gatorna utan var kvar i små fickor i centrala downtown LA långt in på natten. Det finns också rapporter om inbrott och viss plundring som skedde under natten till tisdag.
Säger Roger Wilson direkt från Los Angeles. Ytterligare en person har dött efter skolskjutningen i österrikiska Graz tidigare idag. Sammanlagt sköts 10 personer ihjäl. Den misstänkte gärningsmannen tog sitt liv i samband med attentatet som skakat om Österrike.
Dieser heutige Tag ist ein dunkler Tag in der Geschichte unseres Landes. Der Amoklauf an einer Schule hier in Graz, dem Burg Dreischützengasse, ist eine nationale Tragödie.
Ja, en tydligt berörd österrikisk förbundskansler Christian Stocker sa på plats i Graz att attentatet på en skola i stan var en svart dag i Österrikes historia och en nationell tragedi. Attentatet genomfördes vid 10-tiden på tisdagsförmiddagen när en 21-årig tidigare elev på skolan tog sig in i 2 klassrum i skolbyggnaden och sköt vilt omkring sig med 2 vapen. Polisen ryckte snabbt ut till skolan som ligger i de centrala delarna av Graz och hade enligt egen uppgift kontroll på situationen efter drygt en kvart. Men efter att ha genomfört sin dödliga attack tog den misstänkte gärningsmannen sitt liv inne på en toalett i skolbyggnaden. Ytterligare 12 personer skadades och fördes till sjukhus. 2 av dem fick livshotande skador och 1 av de 2 avled under tisdagskvällen. Den 21-årige misstänkte gärningsmannen kommer enligt polisen från Graz-området och han hade enligt polisen licens för de 2 vapnen, bland annat en pistol som han använde vid attentatet. Daniel Alling, Berlin.
I Cali i sydvästra Colombia dödades minst 4 personer i explosioner och skjutningar tidigare idag. 2 av de döda ska vara poliser. Enligt lokala medier riktades attackerna mot myndighetsbyggnader. Det är ännu inte känt vem som ligger bakom attacken, rapporterar AFP. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 efter nyheter och sport. När rättegången mot den svenske IS-terroristen Osama Karajem fortsatte idag i Stockholms tingsrätt tillbakavisade hans försvarsadvokat flera av punkterna i åklagarnas framställan som gäller åtalet om grovt krigsbrott. Försvarsadvokaten ska jag säga, Petra Eklund, sa även att Osama Karajem inte kommer att yttra sig under förhöret som ska hållas imorgon.
Min klient kommer med största sannolikhet att utnyttja sin rätt att inte uttala sig.
Försvarsadvokaten Petra Eklunds invändningar mot målet gäller framförallt brottet grovt krigsbrott. Enligt henne bygger målet på indirekt bevisning och tolkningar. Den här rättegången gäller terroristbrott och grovt krigsbrott i Syrien under 2014-2015, då Osama Karajem, beväpnad, maskerad och iklädd uniform, erkänt att han var på plats när IS mördade en krigsfånge, den jordanske piloten Mu'attal Qassas B. En händelse som också filmades och fick stor spridning som IS-propaganda. Piloten förnedrades och brändes ihjäl, vilket strider mot humanitär rätt enligt åklagarna. Enligt försvarsadvokaten blev Osama Karajem hämtad till platsen utan att veta vad som skulle ske. Han har inte agerat i samförstånd med andra för att medverka till pilotens död, sa Petra Eklund.
Försvaret hävdar snarare att det här är någon jag ser som en statistroll i en filminspelning.
Reporter Margareta Svensson. Var femte elev känner sig otrygg i skolan, visar en ny rapport från Skolverket. 10-årige Benjamin minns att han kände sig lite otrygg när han var ny elev på sin skola.
Jag blev lite otrygg när jag skulle börja den här skolan, för jag började i 2:an. När jag var ny, det kändes obehagligt och läskigt. Nya personer i skolan.
Majoriteten av grundskoleeleverna känner sig alltid eller oftast trygga i skolan. Men 2 av 10 elever känner sig bara ibland, sällan eller aldrig trygga i skolan. Det visar Skolverkets nya rapport. Och det här är allvarligt, menar Thomas Furusten, som är undervisningsråd på Skolverket och författare till rapporten.
Det ska ju vara nolltolerans mot rädsla i skolan. Så det är klart att vi ser allvarligt på det.
Det skiljer sig dock åt mycket mellan olika skolor.
Det finns skolor där i princip alla elever känner sig trygga och det finns skolor där inte ens hälften av eleverna känner sig trygga. Så att det är verkligen stora skillnader mellan skolor här.
Och 10-åriga Folke har en idé på vad man kan göra om man känner sig otrygg.
Prata med vuxen. Ja, se till.
Folkes kompis Dante tycker dock att de vuxna behöver sprida ut sig lite mer över skolgården på rasterna.
Vuxna står ju mest liksom in på en viss plats. De borde spridas ut lite mer. Just det. Så att de kan se allt.
Reporter Elsa Ivarsson. Sommarens allsång på Skansen har premiär om 2 veckor. Allsången blir den 19:e i ordningen och vår reporter var på Soliden när programledare Pernilla Wahlgren avslöjade årets artister idag.
Ingen sommar utan allsång på Skansen!
Sara Larsson, Darin, Kai, Aison och Fille, Lisa Nilsson och Grekasso. Ja, det är bara några av de artister som kommer gästa allsången i årets säsong. Och en nyskapad akt som nyligen släppt sång ihop och också kommer gästa programmet är de här.
Stockholm i mitt hjärta, låt mig be.
Bakom skönsången ligger Niklas Strömstedt och Johanna Frostling. Strömstedt känd från GES och sin solokarriär och Frostling nu senast från bandet Klara och jag.
Vi sågs på en nyårsmiddag förra året och sen så efter det så skrev jag till Niklas och frågade om han kunde tänka sig att skriva någonting ihop.
Och då kände jag så här, en ung människa som hör av sig till mig och vill skriva, jag kan inte missa den chansen.
Och i program 1 kommer tittarna få se artisten Daniela Ratana som beskriver sig själv som en stor allsångsälskare.
Min pappa brukade spela här när jag var liten, trumpet. Och min faster jobbade här och alla pappas ex. Så att det här har verkligen varit min stor del av min uppväxt, att sitta i publiken.
Ratana bjussade också generöst radion på info om vilken allsångslåt hon valt.
Är det hemligt?
Säg det till mig.
Okej, är du beredd? När vindarna viskar mitt namn. Roger Pontare.
Reporter var Felix Österpersonne. Över Götaland och Västra Svealand ligger ett uppsprickande molntäcke. Östra Svealand och stora delar av Norrland får moln och regn som dröjer sig kvar. Temperaturerna i allmänhet mellan 10 och 15 grader. Det var Ekots nyheter klockan 10. Producent Emil Östman i Ekostudion. Simon Karlsson. Fler nyheter i vår app Sveriges Radio.